Vi är denna vecka sponsrade av Samsung och vi är helt upp över öronen i våra nya telefoner. Samsung Galaxy A42 5G.
Ja, 5G för att det är förberett för att använda det nya 5G-nätet. Det är viktigt att påpeka och då går det undan i telefonen kan jag säga. Men inte bara det, en stor högupplöst skärm. Jag älskar det för jag har alltid en extra match på, minst ska jag säga. Och då vill man ha en stor skärm som man verkligen kan se högupplöst också och se vad som händer. Den har en underbar kamera som verkligen gör bilderna mycket finare än den telefon jag hade innan. Och sen så har den också lång batteritid. Och jag vet att jag pratade om det här innan, men det är otroligt viktigt för mig att faktiskt ha en telefon som inte bara är svart, Gusten.
Nej. Ful är den inte heller.
Nej, den är ju inte det. Den är estetiskt mycket vacker.
Jag tog fram min telefon här nyligen.
Mm-hmm.
Och direkt så kom frågorna. Hallå, vad är det där för...
Folk börjar rycka i den.
Vad är det där för lur?
Ja.
Vad är det där för vacker skapelse?
Ja. Nej, men den är bra. Den är till och med riktigt bra. Och det är en prisvärd telefon. Man kan säga att man får väldigt mycket telefon för pengarna.
Vill man bekanta sig mer med den här modellen, alltså Galaxy A42, så rekommenderar vi att ni går in på samsung.se så kommer ni nog få ytterligare en bättre bild av vad vi pratar om här.
In på samsung.se, bekanta er med Samsung Galaxy A42 5G.
Vi säger stort tack till Samsung för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 7 december och efter 1,5 år så har Kungstensgatan 26 återigen en fungerande skrivare efter att Thomas Wilbacher satte en flykick i vår senaste printer när Inter, vill jag minnas, gjorde 5-4 mot Fiorentina på Artemio Franchi i slutet av matchen och du tappade det.
Jag kommer inte ens ihåg om det var 5-4, men jag tappade det och då fick printen. Om det var en flykick eller om det var en dropkick. Något mellanting kanske.
Sen dess har jag och Kristoffer Svanemar frågat titt som tätt. Hör du Thomas, den här skrivan du har lovat att ersätta med en ny. Mm. Hur går det där?
Och därför så har det också tagit tid. Era ständiga frågor har hela tiden skjutit. Jag har haft som regel, utan att du vet om det, varje fråga skjuter upp leveransdatum med 2 veckor.
Okej. Okay. Ja.
Så att det hade kunnat vara, om du hade hållit käften, Gusten, ibland måste du lära dig det. Hade du hållit käften så hade du blivit en skrivare för länge, länge sedan.
Det här har i alla fall gjort mitt liv lättare eftersom jag nu har kunnat skriva ut mitt svep. Tidigare och senaste då 18 månaderna så har jag alltså läst svepen via mobilskärmen och då har det blivit lite styltigt och hackigt. Jag tror att vår producent Kim Wirsén är väldigt glad över att printen återigen fungerar. Ska vi bara börja detta måndagstutto, detta matiga måndagstutto med ett svep som berör de senaste dagarnas fotboll och så tar vi det helt enkelt därifrån.
Ja, men jättebra, kör.
Höst har blivit vinter, men inte ens snön kan stoppa Zlatan. Bara muskelskador. Tur då att hans Milan ångar på med nya 3-poängare anförda av kärnkraftverket Frank Kessié, pitbullterriern Ante Rebic och innebandysnöret Jens-Petter Hauge. Segern togs borta mot Sampdoria, men var ytterst nära att sluta i ett kryss då Albin Ekdal först reducerade och sen i matchens sista sekund fick ett jätteläge från nära håll att kvittera till 2-2. Men Milan befäste serieledningen och oddsen skiljer sig nu inte speciellt mycket mellan Inter, Juventus och rödsvart vad gäller scudetton. Vändning och vinst i derbyt mot Torino för 72 gången i rad för Juventus, Achraf Hakimi show för Inter hemma mot Bologna och så 0-0 i regnet mellan Roma och Sassuolo. Napoli tog tredje raka efter Maradonas bortgång och Lorenzo Insigne ser så där vass men ändå len ut när han får bollen runt straffområdeslinjen. Udinese Atalanta regnade bort, Lazio slog Spezia och i botten väntade ikväll ett riktigt ångestmöte på Artemio Franchi när Fiorentina möter Genoa. Vilka ska egentligen ligga på nedflyttningsplats efter 10 omgångar spelade? Ångestpucken ser ni såklart på Simor med avspark 2045. I Spanien fällde Cadiz ytterligare en 16-taggare när man slog Barcelona på hemmaplan. Den lilla nykomlingen med store Alvaro Negredo i spetsen ligger femma och understryker med hela sitt väsen och sin existens att man åker på spö det här året så fort inställningen och fokuset sviktar. Real Madrid tog en blytung trea mot Sevilla. Atletico Madrid tog sjunde raka och ser allt mer svårfångade ut högst upp i tabellen. Nya tränaren, tillika chefen Codet, har trampat gasen i botten med Celta Vigo och fått rejält fart på dem. Och i Real Sociedads bortamatch mot Alaves hade Alexander Isak en otroligt jobbig kväll på kontoret. Ett par riktigt bra lägen utan utdelning, ett mäkta frustrerat kroppsspråk och sämsta möjliga betyg i spansk press idag. Nej, det vill sig fan inte för Isak den här sidan corona. Helgens bästa match spelades mellan Bayern München och Foppens Leipzig. Och när allt var över så hade seriefinalen på Allianz slutat 3-3. Dortmund lider rejält av hålet skada och inkasserade tredje raka utan seger. Kusarna är ny tvåa och detta är de efter att ha tvålat till kanske hela Europas sorgligaste gäng Schalke 04 på bortaplan. De kungsblå, eller kungsblå, de
Königsblå,
de blå stoltserar fortfarande utan seger och är inget mindre än en skam för den annars så stolta regionen Ruhr och den kretsfria staden Gelsenkirchen. Hamburg då? Ubermäktiga, dansanta och älskvärda Hauerswau, die Rotenhausen. Var inte de på väg upp igen efter att ha slaktat Schweiz rätt ut? Va? Nej. Fem raka utan seger nu. Tre raka torsk och allt kommer naturligtvis skita sig igen för Tuttos dynggäng. Fuck Bremen. Vi tar oss till England. Där ett par tusen supportrar var tillbaka på vissa arenor och de 2000 på Anfield fick huden att knottra sig och mungiporna att dra sig mot snibbarna. De fick också se Liverpool nacka, flå och slakta Wolves och Klopp kunde hamra sig över bröstet framför det kopp efter slutsignalen. Allt är snart som vanligt igen, hörni. Vardy sköt på tilläggstid. Chris Wilder ett steg närmare Ranstorp.se. Chelsea vände och vann övertygande mot Leeds. City missade med ett hårsmån målrekordet hemma mot Fulham. Everton och James Rodriguez har slut på bensin och Manchester United klarar sig inte en enda sekund utan Bruno Fernandes. Punkt. Tottenham och Mourinho då? Ja, men de ångar på och maler ner det mesta som kommer deras väg just nu. Arsenal hade bollen. Arsenal hade avsluten. Arsenal hade hörnerna. Men när allt var över hade Mourinho tagit hand om poängen och det var inte på något sätt orättvist. Firma Kane Son rusar mot firma Drogba Lampards Premier League-rekord på 36 mål gjorda och assisterade av varandra och har nu bara 5 kvar till tangeringen. Ska vi säga att de når den i mellandagarna? Allsvenskan är slut, Degerfors är tillbaka i högsta ligan och Helsingborg kraftsamlade fram 4 gjorda mål borta mot ett motiverat Norrköping. Och efter slutsignalen pratade den avgående tränaren Olof Mellberg om att fan, vi hade kunnat sikta riktigt, riktigt högt i Allsvenskan nästa år. Vi hade haft något riktigt bra på gång här, men ja, nu har vi åkt ut. Vilket hån.
Jag kanske ska börja i den ändan bara, direkt från Olof Mellberg. Det där snacket, Helsingborg som egentligen är bättre än att de åker ur, men nu har de åkt ur efter 30 spelade omgångar. Så går vi liksom inte att komma och snacka nu!
Nej, och den insatsen, den matchen man gör, målen man gör mot motståndet som det är. Alltså, vi pratade ju i tidigare avsnitt här inför avslutningen av Superettan om att Ljungskile skulle göra det svenskaste vi har, nämligen att kraftsamla, knyta näven i fickan, hitta någon anledning till att avsluta på topp och typ pressa fram säsongens bästa insats när den är vattenvärd. Nu gjorde ju inte Ljungskile det, men istället är det Helsingborg som gör precis det. De åker och slår Norrköping på bortaplan. Och efteråt så står Olof Mellberg då och pratar om att vi hade något riktigt bra på gång här. Mm. Och jävla vad högt vi hade kunnat sikta i Allsvenskan nästa år. Men nu blir det inte så.
Men jag vet inte vad det är, så att säga, från Olof Mellberg. Är det att på något sätt försöka skriva om historien? Förstår vad jag menar?
Ja.
Att jo, fast det där stämmer inte riktigt. Det var, ja, vad vet jag, alltså, en tabell som ljög eller domare som var emot oss. Det var det som fick oss att åka ur. Jag vet inte vad det var, men någon slags omskrivning av historien tror jag ändå vi hade med att göra.
Ja, absolut. Och jag tror att det också handlade om att putsa lite hans eftermäle när han ska söka nytt jobb och han ska registrera sitt CV på Randstad och ta sig vidare i karriären. Då behöver man väl få det att låta som att, ja men kolla, det jag ändå har gjort, det är att jag har byggt ett lag som ändå åker och slår Norrköping på bortaplan när de jagar högre tabellplaceringar och silver och skytteliga titlar med Tottenham och så vidare. Nu tog jag den ändå, men ni förstår vad jag menar. Jag upplevde i alla fall på sociala medier att Helsingborgs supporterna, Det här var nog den mest frustrerande vinsten de har tagit på år och dag. Mm. Det var ingen som var glad åt det här.
Ja, men alla var bara förbannade. Men självklart, det är bara jobbigt att se dem helt plötsligt spela bra. Kanske när någonting släpper, att de inte haft mentaliteten, mjuklast i pannben och allt det där. Att det är det som har varit... kanske Olof Mellbergs stora problem att försöka omvandla det till energi snarare än att liksom, ja, bli spända och få dåligt självförtroende och inte lyckas få ut maximalt av sitt spel. Nu fick man i alla fall det uppenbarligen.
Jag tänkte bara nu när Allsvenskan efter detta mycket speciella 2020 är färdigspelad, så när som då på kvalet mellan Kalmar och J Södra, men det är väl ingen idé att hålla igen med årssummeringen bara för att det kvalet återstår. Det kvalet inte kan få leva sitt egna lilla liv. Det blir spännande ändå. Liksom, gamla skolan personifierad, och då pratar jag inte om arbetsmetoderna, för att är det någon som är progressiv och jävligt lyhörd och alltid strävar efter att utveckla sig själv och sina spelare, så är det ju Nanne Bergstrand. Mm. Men han är ju en allsvensk tränare som tillhör en annan tid. Alltså Nanne Bergstrand han har varit allsvensk tränare hela mitt liv. Mm. Och så har det ju då Andreas Brännan Brännström då i J-södra ringhörnan, som har varit en sån här coming man, spännande namn. Han skulle ta blåvitt, det blev inte blåvitt. Han tog J-södra och man känner, fan, varför landar han där? Och sen så var han på väg upp och så misslyckades han förra året. Och nu kanske han äntligen når den där allsvenskan. Det känns som att slår J Södra Kalmar, då är det tack och hej Nanne. Då tror inte jag vi ser Nanne Bergstrand igen.
Jag tror att Nanne tar sin Samsung, ringer till Kalmars klubbchef och säger upp sig.
Ja, men det är det jag menar.
Det är inte så att Kalmar kommer sparka honom.
Nej, och jag säger inte
Kalmar, de kan ge honom på livstid, verkar det som.
Verkligen. Det blir onekligen inte bättre för Kalmar utan Nanne Bergstrand. Och det var inte det jag antydde heller, att Kalmar skulle sparka Nanne. Jag tror bara att Nanne Bergstrand tackar för sig.
Ja.
Och så är det då liksom Brännans tid är här. Mm. Nu är frälsan kommen. Mm. Jag vet inte, men det är i alla fall kvalet som stundar här nu onsdag söndag. Jag tänker bara att du kort spontant får studsa lite på mina egna tankar efter 30 spelade allsvenska omgångar här. Om Malmö FF så tycker jag inte att man kan säga någonting annat än hatten av, de var bäst, deras lägsta nivå var imponerande hög. Anders Christiansen var seriens bästa spelare och Anel Ahmedhodzic står för årets genombrott.
Jag tycker att Malmö är överlägsna. De var överlägsna när serien började. De var överlägsna på att hantera coronasituationen. Det fanns liksom ingenting som kunde stoppa Malmö. Sen så är ju Malmö också ett lag som lider av att supportrarna inte är på plats. Men de hittade i alla fall en vinnande väg som de kunde ratta in på och klara sig utan sina supportrar. Det var många av storklubbarna som inte lyckades med det. Så att, är Anders Christiansen allsvenskans bästa spelare? Ja, men frågar du kvällsposten gänget där nere? Definitivt. Frågar du 08-journalisterna här uppe? Nej, inte så jävla säkra.
Fast ett sånt här år ändå.
Ja, men
det är inte många här liksom hemma i Stockholm.
Jag hör vad du säger och jag har sett kanske lite för lite för att då argumentera själv för en annan spelare. Så jag håller med kvällsposten och Malmö-supporterna. Christiansen, bäst i allsvenskan. Men jag hör, och det var egentligen det jag ville vara tydlig med, att det finns de i andra ringhörnor också.
Mm. Men just vad gäller huvudstadslagen och Stockholmsjournalistiken, i år så är det ju inte många spelare från Djurgården, AIK eller Hammarby som har lanserats som en kandidat till bäst i serien.
Nej, det är det inte.
Det kan jag
men
faktiskt,
Totte Nyman då som vinner skytteligan, är han bäst i serien?
Alltså han ska ju såklart
ha... Jag gillar ju att ställa mig i Pekings ringhörna för att någonstans glömmer man lite bort dem ibland, kan jag tycka.
Mm. Just den här säsongen så har väl du ständigt påmint dem om att det där guldet som alla ropade ut efter 7 omgångar, det var aldrig ens nära.
Det var väl att jag var tidig med att förstå hur allsvenskan skulle sluta. Före alla andra.
Bortsett IFK Göteborg då. Det blev inte topp 3 i år.
Fast å andra sidan, med den avslutningen IFK Göteborg gör,
nu,
så är man ju mer eller mindre topp 3. Alltså lag i sista omgången är man ju det. Hade man bara fattat tidigare vad man skulle göra, så hade man ju kommit topp 3. Så att någonstans har jag ändå fått rätt.
Jag vet inte fan, jag tycker ändå att IFK Göteborg gör liksom samma, de sjunger samma sista vers en gång till. De gör en alldeles för dålig säsong, sen avslutar de med några segrar, putsar poängsumman och visar på att men fan, det har, ja, fast man har mött lag som totalt har checkat ut. Alltså Östersund helt utcheckade sista omgångarna.
Det är lätt för dig att sitta här och säga det.
Sirius helt utcheckade igår. Så att, jag vet inte. Men om vi håller oss kvar i Göteborg så tänkte jag fråga dig så här. Hammarby slutar 8, AIK slutar 9, Göteborg slutar 12. Vilket lag har stått för det relativt sämsta resultatet och den största fiaskosäsongen?
Det är så jävla svårt att ta in AIK i med att man har gjort en ganska bra höst. Man har spelat upp sig och visat grinta i sista omgången bara för att ta en poäng.
Fram tills kontraktet säkrades ska sägas. För att sen har det varit ett AIK som har varit direkt pinsamt utcheckade.
Ja, nej men absolut. Men man har ändå tagit en del poäng.
Ja visst, pinnen igår, men sen är det väl ett par förluster i rad.
Skitsamma. Alltså AIK fram till att Bartos tog över med den satsningen som man ändå har gjort. Och då kan ju många AIK säkert liksom hävda att man fick in många unga spelare som inte hade spelat allsvenskan tidigare. Är det någon slags rekord i antal debutanter under en säsong?
Ja, i alla fall för en så etablerad allsvensk klubb.
Ja, men jag har ingen aning. Men en klubb som inte kommer från Superettan så tror jag nog att eller, det borde vara någon slags rekord. Och som dessutom går för guld. Så att jag menar så här, det finns väl någon brasklapp där. Men det är ju sett till hur man spelar, sett till resultaten, sett till några av de förlusterna man åker på, inte minst Häcken. Det är det absolut största haveriet som man har skådat liksom i allsvenskan på, ja, men, ja, nästan som jag kan minnas. Nu kanske jag är historielös, men spontant så säger jag så bara. Så att det blir verkligen så här två delar för AIK. Man kommer ju kunna vända på det här internt och mena på just att man har, det har varit ett bra mellanår det här. Skulle man kunna säga, det har varit corona, det har varit ett jävligt speciellt år. Bra, då har man sagt det. Ja, vi har låtit väldigt många debutera under det här året som har blivit lite av ett mellanår.
Ja, alltså bra. Man har ju fått fram kommande inkomstkällor i Erik Karl och Paulus Abraham.
Precis. Så att så här, det var ju en säsong att kasta, men det är inte längre en säsong att kasta.
Oavsett vad man tycker om AIK så var det ju i alla fall inte alls lika många som trodde att de skulle vara med och utmana om guldet som det var folk som menade att Hammarby kanske rent av startade den här säsongen som favoriter. Du och jag satt här inför avspark och kanske inte ropade ut dem som solklara favoriter, men att det...
Nej, det gjorde vi inte. Jag har nog alltid stått i Malmö-sidan.
Okej, jag satt här i alla fall och många med mig menade att Hammarby absolut var den stora utmanaren till Malmö. Det var inte regerande mästarna Djurgården, det var inte AIK, det var inget annat lag heller. Utan det var ju Bayern man pratade om.
Yeah.
Jag vet i alla fall att du och jag bad Betsson boosta oddset på säsongsspelet att Bayern skulle slå målrekordet och ösa in ännu mer mål just för att de såg så jävla flygande och imponerande ut framåt, inte minst hemma på Tele2. Men det har ju varit en riktigt svag säsong som aldrig har varit katastrofal i meningen att det har luktat bottenstrid. Men det har ju aldrig tagit fart. Det har varit ett steg fram, två steg bak. Ett steg fram, två steg bak. Spelare som klappar ihop usla insatser rent attityd och karaktärsmässigt. Jag vet att vi pratade mycket om det i somras när man såg Hammarby bara totalt lägga av och spela med 20, 25, 30, 35 minuter, en halvlek kvar av matcherna. Ja, men, och det stora misslyckandet för Bayern jämfört med i fjol då, det är ju alltså, framförallt målproduktionen såklart, men poängen man tar, inte minst på hemmaplan. 15 hemmamatcher, 21 poäng.
Mm.
Alltså man tar inte ens hälften av poängen på Tele2.
Man brukar ju prata om den 12:e spelaren och det har ju Hammarby definitivt. Jag tror att det är utan den 12:e spelaren för Hammarby så blir det inte som för kanske vissa andra lag då neutralt. Då blir det 11 spelare på planen. Utan då blir man -1 eller till och med -2. I Hammarby kanske man pratar om 13 spelare. Det blir lite konstigt det här. Men man är den 11:e och den 12:e spelaren. Förstår du vad jag menar? Man skulle kunna säga att man är den 12:e och 13:e när man har publiken. Men man blir minus när man inte har publiken.
Ja, och det som heller inte har stämt för om den här säsongen, det är ju värvningarna som i fjol och året innan verkligen har suttit som en smäck och Jesper Jansson har briljerat. Nu blev det rörigt med både Djurgic out inför säsongen, Paulinho hämtades in som ersättare och är väl den största floppen och liksom sämsta värvningen sett till vad man kommer med för förväntningar och erfarenhet från den här serien. Tankovic, liksom, det tog aldrig fart den här säsongen och sen så var det en förlängning men ändå en spelare som lämnade bara några veckor senare. Det har ju inte blivit speciellt bra med innermittfältet efter att Junior kom tillbaka. Jeppe Andersen tycker jag har varit direkt svag i många matcher den här säsongen. Nej, det är ett Hammarby som, jag vet verkligen inte vart jag har Bayern nu inför 2021.
Det kanske är det bästa.
Ska de ladda batterierna och gå in i 2021 igen som en toppkandidat och ett lag som går för guldet? Eller har den här säsongen tryckt ner dem i skorna och truppen förändrats så pass mycket åt negativa hållet att kanske backar där?
Ja, nej, men jag tror att så här, kan man göra en bra vinter på transfermarknaden? Kan man förstärka laget? Kan man förstå lite grejer, vilka spelare som inte ska vara där och vilka som faktiskt ska vara där? Så man gör ett bra transferfönster med publik tillbaka, och då kan det se ut som det gjorde i England i helgen, Gusten. 2-3 tusen röststarka som ändå kraftsamlar. Och sen sett till över hela säsongen så att man någon gång till sommaren får tillbaka hela publiken. Ja, men då tror jag nog ändå att Bayern kan få så pass mycket energi. Men som sagt, det kräver ju att man gör en bra vinter, och då måste man väl hitta någon mittback som gör det ännu bättre än de mittbackarna som är där idag. Mm. Till exempel, man måste hitta, antingen få tillbaka Paulinho eller hitta ett alternativ som faktiskt gör mål. För jag tänker att så här, men det är härligt att ha Ludvigsson.
Och Aaron
han är en Ludvigsson är en jävel på att riva och slita. Men jag tror inte du vinner guld med honom. Nej. Eller jag är ganska övertygad om att du inte gör det.
Men jag ska avkräva dig ett svar av vilket är egentligen det största fiaskot. Är det Bayerns 8:e plats, Gnagets 9:e plats eller Blåvitts 12:e plats som till slut då har lite luft och poängdistans ner till kvalplatsen, men som har varit en krissäsong deluxe sen start?
Men jag tycker att det är lite jämnt skägg faktiskt, men jag landar nog ändå sett till förväntningarna, för det är väl det som är det viktiga om vi ska utse ett fiasko här, det största fiasko till och med, så kanske det till och med är Bayern.
Mm. Ja, absolut. Jag säger inte emot. Vi är sponsrade av våra vänner på K-Rauta. Ni vet att det är juletider på deras varuhus och på krauta.se. Ni vet att ni kan ge bort väldigt fina gåvokuponger. Thomas, berätta kort, vad är det här?
Ja, men det är helt enkelt, du väljer, jag betalar. Och så kan man då fokusera på till exempel ordning i hallen. Man kan göra en room makeover, och i room makeover så kan man kryssa i målarfärg, tapet, golv. Och sen då med asterisken bekostas av mig. Psst. Jag gör naturligtvis jobbet också. Och jag menar så här, är man lite händig, man har en släkting eller en kompis som behöver hjälp. Vi har ju Dämpa, vår polare, som ofta kommer och hjälper oss. Han borde ge några så här gåvokuponger till oss, kan jag tycka. Hur som helst. Och då kan man då kryssa i, så blir det en rolig julklapp. Man ger någonting mer än bara till exempel lite medel för att köpa målarfärg.
Kanske borde K-Rauta hotta upp de här kupongerna med rutan hjälp av Thomas och Gusten. Så kommer liksom ingen fylla i den. För att det tror jag, det är nog bäst.
Den finns där, men ingen kommer kryssa
den. Ingen kommer kryssa i den, för då vet man att då blir det kanske inte så bra som man önskar. K-Rauta vill dessutom påminna alla om att man enkelt kan beställa vad man nu vill köpa på krauta.se och att man väldigt smidigt kan hämta upp sina saker genom deras drive-in. Och vi vill tipsa om att vi kommer tävla ut ett presentkort på K-Rauta på våran Instagram under veckan.
Extra liten julklapp till någon. Det kommer på Instagram i veckan. Vi säger kitos K-Rauta för ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Vad gäller positiva insatser då från lag, så tycker jag, jag gick igenom tillsammans med Betsson våra långtidsspel här inför sista omgången.
Inte helt dumma, va?
Nej, det var faktiskt ganska fina, och jag skulle vilja påstå att det finaste spelet av alla, det var Elfsborg topp 6 till 6 gånger pengarna. Va?
Den är riktigt bra.
Kommer tvåa, förvisso på bara 51 poäng. Det har ju inte räckt till speciellt många andra platser de senaste 10-15 åren.
Hur mycket vinner Malmö med?
60.
Så 9 pinnar ner?
Ja.
Ja, det är ju en total slakt av Malmö FF.
Verkligen.
Nej, men det pratas ju inte jättemycket om det. Men alltså, vilken jävla slakt av en serie.
Ja. Nej, men de har ju aldrig darrat liksom. Det har inte...
Fan, om de inte bara gör Juventus nu, vinner 10 raka.
Jag ska inte ta gift på det, men jag tror inte Malmö har... De har inte 2 poäng tapp i rad. Alltså, har de tappat poäng så har de följt upp det med seger.
Och jag menar, Toivonen, Kiese Thelin och... Alltså, det äldre gardet som ändå levererar ska väl vara kvar. Det är väl att här, man skulle kunna tappa Christiansen, det kommer in pengar där.
Kristelin är, det är väl, alltså, han är ju årslånad av Anderlecht, så han ska väl tillbaka nu.
Jo.
Så vi får väl se vad det blir av honom, men Toivonen ska ju såklart ingenstans. Så Christiansen, ja, jag vet inte, han kanske är uppe och knackar på styrelsedörren igen. Kom igen nu för fan, släpp mig, ge mig mina 75 miljoner, jag måste få gå. Nej, men bara tillbaks till Elfsborg, så skulle jag verkligen vilja lyfta på hatten. Det har vi gjort många gånger under året. Nya, jag vet att Elfsborg-supporterna är på oss, att så här har det sett ut ett tag nu. Men för alla oss som pratar i större perspektiv av då Magnus Haglunds Elfsborg, som med fart och fläkt och bollen längs backen har spelat konstruktiv passningsorienterad fotboll i många, många år, så är ju här en profil på Elfsborg som man inte riktigt har vant sig vid ändå.
Nej.
Det är hårdföra armbågar från Frick och Heltne Nilsen, och det är liksom ett grinta gäng som bara kör. Det är Simon Strand som är varnad innan matchen börjar och utvisad innan den är slut. Det är ett solitt försvarsspel, och det är liksom grinigt på ett härligt sätt. Så att jag tycker att Elfsborg förtjänar all cred.
Ja, det tycker jag också. De gör en otrolig säsong. Och
indikerar inte minst Betssons odds då på att de ska komma topp 6.
På tal om förväntningar inför säsongen, så är det ju ruskigt, ruskigt bra.
Således tycker jag inte man kan säga så jävla mycket om Häcken, Djurgården och Norrköping som kommer 3, 4 respektive 6. För det är så här,
jag tror att Djurgården känner att det är lite sur.
Nej. Absolut inte. De ska vara i toppen. Ibland har man en sämre säsong, och det är väl inte konstigt att det blir både mindre poäng och någon placering lite för lågt för ett lag som Norrköping.
Nej, exakt. Och deras ilska nu är väl riktad till Jens Gustafsson, som inte löser seger i sista matchen mot Helsingborg. Vi kan sitta här uppe i Helsingborg hur mycket som helst, men väldigt många IFK Norrköping-supportrar är ju arga idag på sättet de faktiskt har avslutat, eller kanske till och med gjort spelat, eller kanske till och med spelat hela säsongen.
Mm.
Och på tal om odds, så är det väl ingen högoddsare att Jens Gustafsson letar ny klubb.
Nej, om man ska tro Disco så är det väl ganska så tydligt så att han är på väg bort.
Ja, när till och med den typen av uppgifter landar i min inkorg, så ja, då det är ingen rök utan eld.
Nej.
Sägs att det är någon lägenhet som är uppsagd och så vidare.
Det är så fint med de här lägenheterna. Ola Toivonen tjackade väl en lägenhet i Stockholm för 5 år sedan han skulle till Djurgården.
Ja, men Messi köpte lägenhet i Milano. Hans farsa har köpt upp ett helt jävla kvarter där uppe nu. Han älskar Milano så jävla mycket. Men det blir ingen Messi inte ändå.
Jämte Elfsborg så tycker jag att den största av eloger ska gå till Mjällby. Veckans gulasch går till nomineringsarbetet på Allsvenskans stora prisgalan vad gäller årets tränare. Att Marcus Lantz inte är nominerad till årets tränare när han kommer femma med Mjällby, det är, jag fattar inte hur man missar den. Jag förstår inte.
Nej, inte jag heller.
Alltså,
för det är ju missat, va? Man har missat det, alltså man har inte gjort ett gediget nomineringsarbete. Är det så? Eller har man blundat för det? Vilka är det som sitter i juryn?
Det är väl en hel radda av journalister utspridda över landet som har fått skicka in, det brukar vara i poängsystem. Att det har blivit så att Marcus Lantz inte är nominerad till årets tränare på Allsvenskans stora prisgala, det är värt en gulasch. För att kommer man femma med nykomlingen Mjällby, corona hit, corona dit, det är lika för alla. Det handlar om poäng som ska tas på en fotbollsplan.
Det ska definitivt sägas.
Och Mjällby håller lag som Norrköping, Bayern, AIK, IFK Göteborg och så vidare bakom sig.
Mm.
Över 30 matcher.
Mm.
Det är enormt jävla imponerande. Så att hatten av för Lantz och Mjällby. I övrigt så var det ju liksom så här kul och tjo och tjim med ett lag som Sirius, men det sjönk ju till slut. Nu lämnar Rydström.
Han lämnar för att han vill ha närmare till familjen. Han orkar inte pendla Uppsala, Kalmar, är det så? När han säger det så säger jag ju mer eller mindre att jag kan inte jobba någon annanstans än i Kalmar, för jag pallar inte pendla. Och han vill inte flytta.
Han jävla fest vid sin familj alltså.
Jo, och han skulle ju det komma ska han ha
till, jo, men han skulle ju komma till Oscarsteatern ett år och gästa, om det var Tutto 200 eller 300. Nu sprack ju på barnvakt.
Just det.
Man känner sig, du har 2 månader på dig, Rydström. Lösa en barnvakt. Du ska inte till Los Angeles.
Jo, men jag menar bara att han får ju en begränsad karriär om han inte kan flytta. Mm. Då kan han ju bara jobba i regionen. Och i regionen, vad finns då? Ja, det tror jag Ljungby hockey. ligger väl där.
Mäktigt. Mäktigt. De ryser runt och har Troja.
Har inte Carolina Cliffs snubbe som hoppade stavhopp en gång i tiden med rosa hår?
Zachrisson. Hette han inte det?
Nej, men lugn.
Patrik.
Christian. Nej.
Christiansson.
Hette han inte det?
Patrik Christiansson.
Nu heter han Patrik Klyft i alla fall, så skitsamma. Men när han hoppade stavhopp i rosa hår och var en dålig förlorare, då hette han något annat.
Ah, fan vad dålig förlorare han var.
Patrik, jo, men han var dålig förlorare på ett sådär gråtsätt. Sådär, gråtarg alltid när han förlorade.
Det var inte,
vad fan gör du som ett barn som har blivit av med godis?
Det var inte Robban Kronberg?
Nej, för fan, Robban Kronberg. Alltså, vilken jävla hjälte.
Alltid i final, men alltid åtta i finalen.
Ja.
Han körde spår åtta, så man såg honom aldrig i tv-kameran för att han sprang närmst...
Exakt, och hamnade så långt bak också.
Ja, han sprang närmst, vad fan heter det?
Ja, kravallstaketen.
Jag vill säga sargen, men det är ju... Nej, men vad heter det?
Reklamskyltarna.
Ja, exakt. Han sprang närmast reklamskyltarna, så han syntes aldrig i finalen. Hur som helst så skulle jag bara återigen då vilja ge en ros till Astrid Selmani som kommer tvåa i skytteligan i Varberg. Bakom då Totte Nyman. Och där egentligen så slutar min allsvenska summering.
Jaha.
Det blev inget nytt mirakel för Hasse Eklund och Falkenberg. På ett sätt så tycker jag att det är tråkigt för Hasse och Falkenberg. Men på ett sätt så är jag också lite glad att det blev liksom som vi sa. Han skulle tagit statyn. Mm. Skulle nöjt sig.
Exakt.
I fjol. Veta att jag kan inte göra mer än så här.
Nej.
Varför ska jag genomlida den här passionen en hel säsong? För att sen bara göra om det. Jag fattar inte riktigt det. Mm. Men Allsvenskan 2020 är slut och det tror jag tar med mig främst.
Du tar med dig känslan när Allsvenskan var slut. Gud vad skönt.
Ja, men det var faktiskt det jag skulle
säga.
Också,
det säger man ju för att man blickar framåt.
Nej, jag tror att är det någonting som har präglat den här allsvenska säsongen så är det verkligen supportrarnas... Liksom
frustration
och känsla kring att vad fan är det här? Mm. Blås bara av, låt bara säsong. Hoppas ingen drar korsbandet.
Alla vet att Malmö vinner. Ut.
Ja. Låt Malmö vinna. Och så är det...
Ja, men så här,
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Man hade kunnat gjort en kvalgrupp med bottenlagen, så hade de fått kvala mot varandra i någon slags dramatisk kuppstrategi. Mm. Och sen så hade vi bara kunnat stängt säsongen där någonstans i oktober.
Ja, nej, men så det är verkligen det jag tar med mig från den här allsvenska säsongen. Det var känslorna på sociala medier igår när slutsignalerna gick att fan vad skönt, nu är det över. Så nu kan vi gå i ID ett tag, nu kan vi bara stänga säsongen 2020 och så kan vi inte tänka på allsvenskan ett tag och sen så hoppas vi att saker och ting börjar återgå till det normala.
Ja, men exakt,
om någon månad.
Ja, men det tror jag så här, fan, nu stänger vi det här skiten som har varit och så samtidigt symboliskt nog så har man come on you Spurs och så har man inom på Anfield.
Jag måste säga det, jag älskar Premier Leagues nya hymn.
Jag älskar att ligorna har hymnar. Du gillar, vad tycker du om Serie A? För att den var ganska... Serie A har något.
Den har något, men...
Har du den i huvudet?
För den var ju, den var ganska hånad när den kom nämligen.
Ja. Ganska bra åtgärd.
Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Men är det här någonting som alltid har funnits?
Nej.
Ligahymner?
Nej.
Nej, eller hur?
Nej.
Det är något nytt. Jag vet inte, jag tycker att det finns något pampigt i det. Så här bara, nu matchen igång. Mm. Nu, alltså, det är någon slags så här startskott på matchen. Det enda härliga man har haft med sig har varit Serie A's ligahymn när det inte har funnits supporter på läktarna.
Jag älskar ju, om det är FIFA va? Eller om det är UEFA. Det kanske är båda. Men den hymnen de spelar när det är dags för landskampen, inte minst om mästerskap, den låten ger mig fan med rysningar när jag hör den. I synnerhet när man är på plats. Håll med om att det är sån jävla gåshud när man ser spelartunneln. Och så kommer domarna. Och sen så kommer två landslag. Och så går det ut till mästerskapsmatch.
Ja, det
är så jävla gåshud den här. Ja, den är fin.
Mycket, mycket fint. Jag kom av mig när jag inte sa you never walk alone, men det skulle säga. Alltså så att det symboliskt nog kom när, för mig blev det i alla fall så när jag satt och kollade på all fotboll igår som man gör. Och så liksom bara hör man sången ändå. Och visst, det är inte 40 000, men det känns som det är 40 000 på läktarna, för du har hört noll innan. Bara på Tottenham Hotspur Stadium så var det gåshud. Och så liksom så här, kollar man framåt, ja, hur ska det här bli nu? Man börjar tänka, ja, nu kommer det mer folk på läktarna. Allsvenskan slut. Nästa år kanske jag står där i premiären. Mm. Och gormar när Allsvenskan ska börja. Och då blev det på något sätt så här, ännu mer symboliskt skönt att så här, nu lägger vi det här bakom oss. Ljuset i tunneln bländar oss.
Ja, men verkligen. Och jag, som jag skrev i svepet där, bara att se Klopp efter matchen faktiskt gå mot supportrar på The Kop. Mm. Det var ju också så här, shit vad länge sedan det här.
Aha.
Fan, man ska inte ta det här för givet.
Fan, bölad nästan när Spurs supportrar sjöng.
Ja, nej, det var fint alltså. Om vi blickar utåt då, vad tar du med dig fotbollsmässigt från helgen som var? Såg du Bayern München Leipzig? Vilken jävla match.
Ja, otrolig match. Alltså, och det är där någonstans tysk fotboll blir... Ja, men man förstår varför folk ändå engagerar sig i den trötta ligan. Alltså, tysk fotboll har ju någonting i själva, alltså, bollen som liras. Mm. När det blir så där mycket fart och fläkt och hög jävla teknisk nivå ska sägas också. Det är inte bara... Ja, men vad för match vi pratade om senast här med, var det med PSG mot Manchester United. Mm. Alltså, när det var ganska låg teknisk nivå men jävligt hög intensitet och högt tempo. Alltså, i den där matchen ser inte att Leipzig och Bayern München är bättre tekniskt, inte individuellt heller, men i den matchen så fick du allt.
Ja, verkligen. Nej, men det var verkligen en uppvisning i sporten fotboll. Mm. Hur hög nivå en 90 minuter kan hålla, och sen så är väldigt mycket känslor och inramning och allt annat, men just när det kommer till pur fotboll så var det underhållning på absolut högsta nivå alltså. Mer då? Vad fastnade på näthinnan?
Vi kan väl börja med Albin Ekdals förmåga att göra mål på de randiga lagen från Milano.
Mm.
Nu brukar det ju ofta pratas om Albin Ekdals kärleksförhållande till just San Siro, men om vi adderar då alla mål som han har gjort i karriären.
Det är inte många.
Nej. Och sen så kollar man på hur många som har varit mot Inter eller Milan. Jag har ingen aning, Gustav. Men jag antar att procenten är hög.
80.
Kanske.
Nej, det är nog inte, det är ingen överdrift.
Du kommer ihåg när han hade alla sina polare på läktaren. Hade kommit ner till just den matchen. Nej, men fan, vi piper ner till Milano och ser Inter mot hans Cagliari, måste det ha varit, va?
Ja.
Var ju så otroligt bra. Kanske var han i sitt livsform där och då, Albin Ekdal. Och sen så skadade han sig. Alltså någon muskelskada. Nu fick inte liksom det här stopp på honom på något sätt. Men han hade ett par skador. Han hade en ganska skadedrabbad säsong även om han bet ihop och körde jävligt mycket. Men när han gjorde två mål på San Siro och de hyllningarna han fick där och då, de ledde till att det sedermera låg 16 kontraktsförslag på bordet när han valde Hamburg.
Mm. Och det kan man ju inte blame honom för. Att man väljer stora, stygga, mäktiga Hauerswau.
Nej,
det är så rimligt att det blir Die Rotenhausen. Men det blev ju fel på alla tänkbara plan. Han är ju tillbaka i Serie A där han hör hemma sedan några år tillbaka. Och igår kom alltså första målet för Sampdoria. Han gör ju väldigt sällan mål, men när han väl gör mål, då är det som att det är catch-up-effekt deluxe. 10 minuter senare så har han ju ett superläge 93-58 att kvittera med sitt andra mål då. Och på ett mycket märkligt sätt råna Milan på två pinnar.
För lite som när han gjorde sitt första mål
dominerade totalt
för PP. Lite sån situation var det.
Jag imponeras dock av detta Milan som igår inte bara klarade sig utan Zlatan utan även Simon Kjær och Benacer. Alltså, tre av fyra centrallinjefigurer är borta och ändå så tar man tag i en match som är Sampdoria på bortaplan och kanske inte spelar sin bästa fotboll. Det var både slarvigt och hafsigt stora delar, men väldigt, väldigt övertygade spelar de sin fotboll numera. Mm. Alltså de sköljer fram, de parkerar på offensiv planhalva och de jobbar hårt i defensiven och det är sånt jävla go i laget. Jag tycker Pioli agerar också. Brahim Diaz är direkt svag i första halvlek. Mm. Då väntar han inte till 64, utan han plockar honom i paus. Mm. In med Hauge. Mm. Han är het för dagen. Då får Diaz kliva av.
Det här funkar inte. Nej. Bort med honom, in med något nytt. Och, handlingskraft, Gustav.
Och så får han resultat direkt. Han byter in Castillejo som gör mål en minut efter han har hoppat in. Och sen blir det lite svajigt mot slutet där. Men så blir det ju. Jag har sett tusentals matcher domineras av ett lag som leder tryck med 2-0. Kommer 2-1 med 5 minuter kvar. Ja, då blir det ju...
Då kommer det stora darret.
Då blir det ju lite panik och lite chansartat sista minuterna. Det är ju bara så. Det är inte alla gånger man klarar av att stänga en match med 3-0.
Nej, men vem är det som brukar säga det? 2-0 är det sämsta resultatet man kan ha med sig inför en andra halvlek.
Jag tror att det är de som har spelat överspelet, över 2,5. Det sista resultatet man vill ha då, det är 2-0 till hemmalaget.
Här kommer ett namedroppande som... inte kommer flyga för våran miljon lyssnare, Gusten. Men Ville Murtokangas från Borlänge. Kan det vara så att det är han som brukar säga att det är 2-0 är det sämsta resultatet? Jag vet inte.
Annars är väl det där en gammal liksom, hockeyskröna. Det finns inget svårare än att leda med 3-0 i hockey. Men Milan imponerar och jag tycker också att det är en Serie A-topp som ser extremt intressant ut. Det är väldigt många lag som nog både kan, vill och tror att man kan vara med och utmana länge om topp 4.
Fyra lag ser jag att det står emellan och jag tror att det kommer stå länge mellan de lagen. Kanske att något lag faller bort tidigare. Men att Napoli är med där och hugger och att de spelar den fotbollen som de gör, ja, fan. Kan du få tillbaka 2, 3 och kanske 10 000 supportrar innan den här säsongen är slut, då tror jag det är ett lag som verkligen kan lyftas av det.
Så då tror du att Roma kommer falla ifrån? För att i de där fyra, om du ska med Napoli, så tänker du inte Milan och Juventus, såklart. Och då tänker du att Roma och Atalanta och Lazio inte...
Vill du ha med Roma i Scudetto-striden?
De är obesegrade.
Lägg av.
Alltså, hej.
Nej, Roma är inte med i Scudetto-striden. Lazio är inte med. Atalanta är definitivt inte med. Atalanta kommer 11 i år.
Jag sa inte Scudetto-strid. Jag sa topp 4.
Ja, men alltså att något av de lagen utmanar dem en topp 4:e plats, absolut. Men alltså de som gör upp om Scudetton, det är Inter, Milan, Juventus och Napoli.
Okej. Okay. Jag tycker också att det är lite intressant, som jag var inne på i svepet, att oddsen är på ett par tiondels punkter felmarginal i princip jämna mellan Inter, Juventus och Milan just nu.
Kan du tänka dig en säsongsavslutning med fulla läktare i Serie A och ett Napoli som mot de tre randiga storlagen tar det i slutändan. Ett maxat Neapel.
På Stadio maxat... Diego Armando Maradona.
Exakt. Som liksom i sista matchen gör det för Diego. Och vinner. Herregud.
Gattuso.
Kanske blir den bästa liksom historieskrivning av en säsong någonsin.
Ja.
Eller måste någon till dö?
Ja, men det var det jag skulle komma till. Det När du säger så, så är det nästan som att du säger att det var bra att Diego då dog.
Nej,
det var en krydda.
Men så här, för historieskrivningen. Nej, men de största fotbollshistorierna har ju ofta med liksom ett stort nederlag att göra. Alltså om du ska skriva det dramaturgiskt. Och ingen hade kunnat skriva det bättre. Ja, i det här fallet så, ja, i vissa fall alltså, om du ska skapa ett stycke fotbollshistoria, så får du ju här med då en jävligt tragisk död av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Du får med en stad som har väntat på ett ligaguld. Och när vann man det senast? Jo, när världens bästa fotbollsspelare genom tiderna för 30 år sedan spelade i laget. Du får en corona som har ställt till det utav helvete för en hel värld. Inte minst då Italien som har drabbats stenhårt. Och sen så får du tillbaka supportrarna. Alltså det är så jag skriver den nu. Mm. Och så får du ett guld mot de randiga storlagen från Nord. Mm. Klart att det är en jävla historieskrivning.
Fio räknar vi bort.
Fio! Det året, ja, vad minns du från Fiorentina det året? Ja, de kom sist i Serie A.
Prandelli kom tillbaka och körde ner dem.
Körde ner dem i Serie B.
Tack och hej.
Tack och hej. Allt det där jävla jodlet om ny arena och träningscenter som skulle vara det mest moderna i hela Europa. Allt det där var bara kastat i papperskorgen. Det blev Serie B istället.
Mm. Ja, det är för pissigt va. Mm. Ska du se matchen ikväll? Ja, det är klart du ska.
Ja, jag ska väl det. Men...
Ångestpuck mot Genoa. Ja. Tidig december, det blir inte finare än så.
Jag tappar så mycket känslor nu så man känner bara, men torska den också då!
Ja du, hörru du, vad gäller det sportsliga bara kort i Premier League. Tottenham, Kane Son, spontant, jag nämner det här. Dels så kan man ju reagera på att siffran inte är högre än 36 vad gäller två spelare som alltså har assisterat och gjort varandras mål. Mm. Det är Frank Lampard och Didier Drogba som håller det rekordet. Men Kane och Son är efter två mål igår uppe på 31. Alltså det är en av dem som assisterar och det är den andra som gör målet. Det är det vi räknar. Mm. Hur högt håller de här två som en liksom duo? Tidigare år, alltså 5-10 år här nu, så har vi pratat om trios. Det har varit,
ja, det har varit väldigt mycket trios.
BBC och det har varit Salah, Mané och Firmino. Det har varit Insigne och Mertens och Kajon och det har varit fyll på.
Så fort jag hör trio och det börjar, då landar man ju i Grenoli.
Gör man det?
Som SMS. Epitet. Aldrig. SMS pratar så man inte i Sverige om överhuvudtaget.
Nej, okay,
om du ska jämföra Grenoli, men du har ju Van Basten, Schüller, Rijkaard. Ja. Alltså, du har ju andra trios från fotbollshistorien.
Ja, men det som har varit anfallstrios har kanske blivit lite mer duos. Ja. Robertson, Trent. Du har
jag har fan en jävla ytterbacksduo. Ja. Antingen så är det den ena eller så är det den andra som assisterar med något inlägg.
Precis.
Och så tidiga inlägg också.
Kaneson då? Vad säger du om dem? Hur högt håller du dem?
Mm. Ja, men jag skulle vara tråkig och säga, kan vi inte bara vänta tills den här säsongen är slut så kan jag få svara sen. Eftersom det inte är mina favoritspelare, varken den ena eller den andra. Men om jag objektivt ska titta på det här nu då, om du tvingar mig, så håller jag dem ju såklart högt.
Det vaga högt. Vad säger det då? Hur högt?
Ja, men inte så högt som du, som liksom så här rekord. Jag hör ju vad du pratar om.
Okej, okay, jag frågar dig så här men... då. Håller du egenskapen av att två spelare kan hitta en synk mellan varandra och en telepati som man inte kan koka ihop med valfri annan spelare om den ena skulle vara borta och få ut lika mycket av spelare B?
Självklart.
Den dimensionen i Kane och Sons spel har ju gett Spurs en edge som...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
ganska, alltså jag tycker inte att Manchester City har den edge. Kevin De Bruyne letar febrilt efter någon, så här, kan någon bara,
jag vill bilda duo med mig.
Kan någon förstå mig? Någon, är någon sugen på att spela liksom telepatisk fotboll med mig som är jävligt bra här?
Ja, då har du rätt i, han letar febrilt.
Bruno Fernandes är lite likadan.
Han alltså, letar efter någon, ja, och bildar duo med.
Man trodde att det skulle bli han och Pogba som på inne i mittfältet tillsammans bara skulle liksom växeldra. Nu fick man väl lite glimtar av det här i andra halvlek mot West Ham. Men du fattar vad jag menar, just den här att ta bort Kane så är Son sämre. Mm. Ta bort Son så blir Kane sämre. Mm. Och ingen annan kan gå in och ersätta den andres bortfall. Mm. Den dimensionen, om man bara ser pur den, så tycker jag att det är kanske den duo som har störst impact på sitt topplag i fotbollseuropa.
Mm. Jag bara tänker på Lewandowski. Har han bildat duo med någon? Har till exempel någon i alltså Mbappé, Neymar?
Ja, Mbappé, Neymar är numera
lite mysig duo.
Det är nu, alltså, Di Maria kommer aldrig föräras med sin bokstav i en trio.
Nej.
Icardi kan vi glömma och Cavani har lämnat.
Kan Cavani kanske då bli Bruno Fernandes duopartner? Alltså så det blir en så här Rui Costa Batistuta duo, en trekvartista och en målspruta.
Kanske ändå.
Så att det blir en duo som vi pratar om sen.
Ja.
Jag vet inte.
Men de har väl då typ 29 mål upp till Keyneson.
Du hade ju en ruskig duo i Napoli med Insigne Caixón. Insigne som hittade Caixón på bortre stolpen.
Mertens, det var mer en trio
med Mertens. Ja, det var mer en trio med Mertens, men du förstår ju precis vilket fotbollsmål jag pratar om.
Ja,
Insigne herregud. Med bollen på vänsterkanten, på läppen på Caixón som i ganska svårt läge ändå alltid lyckades hitta in bollen.
Och han satte den ofta gärna högt på volley.
Ja, men vet du vad han också gjorde? Han kunde sätta den lågt på vänsterstolpe på volley och det är ett jävla avslut.
Jag är ganska nöjd med min formulering här kring Insigne i svepet.
Han är mindre vass,
men ändå len ut.
Han är mindre nöjd med Biragi som kommer på vänsterkanten i Fiorentina kanske. Mm. Han får inte riktigt samma pärlor att jobba med.
Nu brottas jag lite internt med om jag återigen ska dra upp min formulering här i svepet. Och tänkte att Thomas kanske inte hörde. Men jag väljer att inte göra det. Folk kan tycka att det var fint formulerat om de ville. Själv sitter man och sliter med liksom fronttrion eller duon eller vad fan det nu är som är i Roma.
Ja, men, alltså ta Haaland. Han har ju inte heller någon... Alltså, det skulle kunna vara Jadon Sancho. Exakt. Och han, men ja. Assisterar de varandra?
Jo, men en del.
Eller gör de bara... Alltså, är de varsitt ego bara i laget?
Nej, men är inte Haaland lite som Lewandowski i Bayern?
Han har många lekkamrater.
Precis, på samma sätt som Lewandowski kan få bollar av både Gnabry och Müller och Sané och
men jag tänker att om inte Haaland får bollen så får Jadon Sancho bollen i mål. Men de kanske inte leker så jävla mycket ihop.
Nej,
liksom.
Och där har du ju Royce och Hazard och Reina
många.
Och Brandt. Och det är liksom det är en hel armada av liknande spelare.
Ja, och tar du topplag, ja, men där, vi har tagit av Barcelona. Där har du ingen tydlig varken trio eller duo.
Det är väl Braithwaite som gärna vet. Alltså såhär,
han vill in i en trio.
Han anmäler sitt intresse.
Han har skickat in intresseanmälan.
Är det någon som är liksom, finns det plats?
Ja.
Finns det en ledig lucka så tar jag gärna den.
Mm. Real Madrid, Benzema. Nej. Har ganska många lekkamrater också.
Där har det ju snarare handlat om Ramos.
Ja.
Senaste två åren.
Jag tänker att det borde kunna bildas någon slags duo, trio i Atletico. Men det är i alla fall inte tydligt att den finns. Juventus, det handlar väldigt mycket om Ronaldo. Och sen har han också väldigt många spelare runt sig. Det kan vara Bernadeschi ena dagen, Kolosevski andra dagen.
Där fanns det ju verkligen under Sarri då, med Ronaldo, Dybala, Higuain. Alltså att den trion skulle sätta sig. Men det
satte sig aldrig.
Det löste sig aldrig.
Nej, och Dybala och Ronaldo har inte hittat varandra tillräckligt för att kunna bilda duo.
Nej, där har man ju snarare pratat om att Ronaldo har kvävt Dybala. Sen har Ronaldo gjort jättebra och det går inte att klaga på liksom resultat och sådär, men
jag tycker att man främst pratar om att Dybala inte lyckas. Och att, alltså just nu så kräver han en enorm lön. Alltså jag läste någonstans typ 15-16 miljoner euro.
Jo, men är inte en av de första anledningarna till att Dybala inte har varit lika bra senaste 1,5 åren att Ronaldo har varit där?
Mm. Ja, kanske. Jag vet inte.
Jag tänker också att vi liksom, sjukt nog har för många spelare för att hitta den här trion i landslaget nu också.
Mm.
Det går liksom inte att inte ta med Claesson eller
Kulusevski
eller Forsberg. Mm. Alltså, men vi kan inte köra liksom en kvintett.
Fast nu får du ju tänka om hur den hypotetiskt kommer att se ut i och med att Zlatan är tillbaka.
Mm.
Inte officiellt, men vi räknar in honom igen.
Ja, men det gör vi. Vi kommer också när ni hör det här kunna räkna in Sverige i VM-kvalgruppen som ska avgöras med start i vår. Det är jävla skevt att VM-kvalet drar igång i mars, 3 månader innan EM rullar igång. Och vill det sig riktigt illa för Janne och Wettergren och gänget så kan ju faktiskt Sverige hamna i en sexlagsgrupp. Då är det 3 matcher. VM-kval som ska spelas i mars där. Sverige är i sidningspott 2. Hinner Kimpa Wirsén ut med det här avsnittet så kan ni se lottningen på C-more. Drar igång strax innan 6. Janne och Wettergren gästar.
Mm-hmm.
Jag hoppas att det ställs en del tuffa frågor kring mötet i Milano.
Mm.
Vad som sades och vad vi kan förvänta oss av det.
Hur ställer man en tuff fråga kring det?
Ja, vad sa ni egentligen till varandra?
Ja, men den kommer ju ställas.
Ja, och när Janne då säger nej, men vi hade ett bra snack mellan 4 ögon och
det
är där det stannar. Då kan man liksom inte
säga. Vad ska du säga då?
Ja, men Janne, nu får du ändå liksom förstå att en hel fotbollsnation vill veta vart åt det barkar. Är det fortfarande aktuellt att ta ut Zlatan till nästa landslagssamling eller har ni kommit fram till att det inte kommer bli så?
Vilken lång fråga. Gusten är det du heter, va? Toto Balotto, någon blogg du håller på med. Nu är det så här. Jag hade ett möte med Zlatan. Det var mellan mig och han vad som sades. Det var bagrejer som sades. Så nu kan du ta din lilla blogg och dra åt helvete från den här presskonferensen om den tillfråga och ställa. Nästa, har du någon mer tuff fråga?
Nej.
Du blev lite tyst där borta med din blogg.
Jag tror jag lommar ut här.
Ja, exakt.
Tack,
så att, ställ dina tuffa frågor.
Ur sidningsgrupp 1 eller sidningsgrupp A får man väl ändå patriotisk som man är tillstå att Danmark är drömlotten. Men på samma ologiska ton så vill jag ju absolut inte ha Norge ur pott 3.
Nej. De vill man undvika till varje jävla pris.
Dansken tar jag gärna.
Spelade ut oss på Friends också, Norge. Det ska vi komma ihåg.
Det var ju liksom, det var ju pre-hålet.
Yes.
Då fanns han inte ens.
Nej.
I ens medvetande. Jag tycker nog att det inte finns så värst många drömalternativa mardrömsgrupper. Jag ger Janne Andersson Sverige goda möjligheter att bli tvåa i vilken grupp vi än skakar fram. Och det är väl helt enkelt det man får rikta in sig på. För det är ett tufft VM-kval, det ska ni komma ihåg. Det är alltså 13 europeiska platser som ska fördelas på 10 grupper där vinnarna får varsin. Och sen så är det då 10 grupptvåor plus 2 stycken Nations League-platser som då gör upp om de 3 sista VM-platserna via playoff, semifinaler och finaler.
Ja, fy fan.
Någon gång våren 2022.
Nej, tuffa förutsättningar.
Du, Champions League avgörs i veckan.
Yes.
Hur går det?
Ja, det gör det inte. Gruppspelen avgörs. Ja.
Champions League-gruppspelen avgörs i veckan. Det är ju högintressant i 3 grupper. Om jag bara frågar dig kort, hur tror du det slutar mellan Ajax och Atalanta? Atalanta klarar sig på kryss i Amsterdam för att gå vidare.
Nej, jag tror hon klarar.
Visst har de haft en ganska jobbig höst?
Nej, men den har varit så här jobbig. Alltså, den har varit lite mer atalantig än de succéåren tidigare. Alltså, så här, att man har kanske blivit lite mer synad.
Mm.
Men det har varit intensiva dagar. Eller på säga. Men alltså, du vinner ju mot Liverpool borta. En historisk seger som tyvärr är märkt av coronan eftersom man inte fick ha supporter på plats och allt det där som alla fattar. Men det har varit kanske lite mer då ups and downs. Inte bara en spikrak kurva uppåt och allting är fantastiskt i Atalanta-land. Men jag tror att de grejer.
Det blir en fin match oavsett på Johan Cruyff Arena heter det nu va?
Mm.
Inte Amsterdam just Arena. I gruppen mellan PSG och Manchester United samt Leipzig så är ju läget så att alla de tre lagen står på 9 poäng. PSG har Başakşehir på hemmaplan så de räknar jag redan in i slutspelet. Vad händer i Leipzig tror du? Kryss räcker för United.
Exakt. Så det blir nog kryss. Mm.
Ja, det är länge sedan jag såg fram emot en match så mycket.
Mm.
I det här stadiet av turneringen.
Och så har du precis sett Leipzig spela en dundermatch mot Bayern München.
Exakt. Medan Manchester United inte alls imponerade första halvlek mot ett lag som West Ham.
Nej, men de löser det ju så att det är ändå självförtroende Manchester United kommer med. Alltså man har ju nyckelspelare i form så att säga. Och när jag säger det så säger jag ju att Bruno Fernandes är i form och att det räcker ganska långt. Men du förstår vad jag menar.
Men
att
visst,
får ihop det för Ole Gunnar.
Men visst är det här det 8:e livet för bonkatten? Alltså torsk här, då har han City i derbyt i helgen på sig.
Nej, men vi har pratat
då är det
om det.
Det är sista livet.
Jag tror inte att det spelar roll. Han är kvar.
Han är kvar.
Oavsett.
Okay. Tredje och sista gruppen som det verkligen Biscotto lever i, det är ju den mellan Inter, Real Madrid, Shakhtar och Mönchengladbach. Förutsättningarna är så att Inter möter Shakhtar på hemmaplan, har ju givetvis goda möjligheter att avgå med segern där, men det räcker inte ifall Real Madrid och Borussia Mönchengladbach spelar oavgjort.
Jag säger som Olof Lund gormade i fotbollssöndag Europa igår: Biscotti!
Ja, det är
han ville säga är det svårt? Ja. Biscotto. Det är världens enklaste ord att säga. Biscotto. Säg det en gång.
Det kan bli fel för alla.
Hur som helst, förstod, så är det kakläge. Och är det kakläge? Ja, du förstod vad jag menar. Är det kakläge så blir det ofta kaka.
Ja. Ja, det blir en spännande inledning på den här fotbollsveckan. Också spännande blir det också ikväll när resultattipsets tredje omgång ska avgöras.
Helt ospännande bort hos mig, Gusten, ska jag meddela, eftersom jag redan har avgjort.
Du har gått på knock.
Jajamän.
Men jag går en riktig jävla holmgång mot min gubbe. Jag har redan, alltså efter 8 matcher bara, ett nytt personligt rekord.
30 pinnar.
Jag har 30 pinnar redan. Men han jag möter har 33.
Det är alltså precis över 3 poäng per match har du tagit, va?
Ja, eller det...
alltså snitt.
Nej, det har ju bara, alltså jag har ju 30 poäng på 8 matcher.
Är det 2 matcher kvar?
Nej, det är en match.
Ja, just det, en match varit inställd, fan dum jag. Ja,
men så jag har ju redan 30 på 8, så jag
alltså, du är mer än 3 och då är 3 poäng du sätter rätt vinnare. Ja. Så att du har ju satt, du har gjort mer än att bara sätta rätt vinnare i varje match hittills för att folk ska förstå hur långt
det
har kommit.
Och då var det sista jag gjorde, vi pratade alltså 2 minuter innan avspark, så ändrade det från 1-1 i Burnley Everton till 1-2. Fruktansvärt irriterande.
Ja, den grämer lite över.
Ah, ja, jag får hoppas helt enkelt på mirakel ikväll mellan Brighton och Southampton. Jag tänker inte avslöja vad jag har för resultat om min motståndare nu lyssnar. Och
motståndaren
kan...
hittar mig på sociala medier, skriver DM så ska jag berätta. Nej,
fan. Om det visar sig att han startar matchen med samma resultat som jag har, då vet jag att
du vet
att han
surrar med Wilbur José.
Ja. Ja. Och då är jag ute ur resultattipset som vi gör tillsammans med våra kompisar på Betsson och har så roligt. Det kommer en ny revanschtävling för alla er som har åkt ut och gärna vill vara med i det här över jul och nyår.
Jultotto kallar vi det för. Det är en poängtävling över 3 omgångar. Den som tar flest poäng, den vinner.
Precis, så att då är det inte knockout-spel. Men det om det kommer lite senare. Det är ingen som kommer missa det. Nej. Där. Nu tycker jag att vi säger tack och hej för den här måndagen.
Det gör vi definitivt. Stort tack för att ni har lyssnat. Lyssna på Never Forget. Du berättar idag om österrikaren, tjecken. Vad är han för något?
Nej, men det är väl inte fel att säga så. Det här var en annan tid.
Det var en annan tid.
Med Tjeckoslovakien och Storungern och österrikiska...
Stor Österrike-Ungern. Ja. Stor hertigdöme var det inte heller, men det var en enorm...
Det var ett jävla rike.
Det var ett jävla rike, det var det.
Ja. Den främsta officiella målskytten genom alla tider vad gäller tävlingssammanhang.
Oj, oj, oj.
Josef Bikan. Lyssna
och på onsdag, då ska jag berätta om en chilensk klubb.
Bara en sån sak. Mm. Det där var en av dina sämre cliffhangers i dina dagar.
Jag vet, men vi har många chilenska lyssnare här, så att de blir taggade nu. Det räcker med att jag bara säger chi chi chi.
Hey, chilensk klubb på onsdag.
Var så upphetsad?
Ja, men det var väl det du menade att de skulle bli.
Ja.
Av att du sa då att du skulle berätta om en chilensk kupp på onsdag. Loco Tomas! Hörrni, tack för att ni lyssnar. Ciao tutti!
Ciao tutti! On a long and lonesome highway east of Omaha, I can listen to the engine of morning out his one-note song. I can think about the woman, the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be